Välkomna tillbaka till Ängen, Demonen och Barnet. Det här är avsnitt 86 och jag heter Stefan Wahlberg.
Jag heter Albin Wahlberg.
Och den här veckan heter jag Ove Lundqvist.
Också.
Också, igen.
Se där.
Vi får ju, som tidigare har vi gjort såna här svara på lyssnarfrågor. Och det tänker vi att vi ska göra idag. För vi får väldigt mycket feedback från er. Och det tycker vi är jättekul. Och du Stefan har ju en liten lista här med frågor som vi har fått. Så jag tänkte, jag kan lämna över den till dig så får du börja läsa upp så kan vi snacka kring det.
Jag kan ta passningen lite så här.
Yes.
Vi har ju, det är jättekul att få era feedback. Så skriv så mycket ni orkar. Ni kan nästan alltså inte skriva för mycket. Det är jättekul. För en del passar ju in i pusslet också. En del lite uppgifter om Bill och Eva och alla runt omkring där. Men sen har ni ju mycket funderingar. Det finns lite olika teman, delteman i podden. Dels är det ju de här personerna som vi har pratat om och den här händelsen som podden börjar med. Men sen är det ju också det här med den här typen av personer. Vad fan man ska göra i olika situationer. Och det har vi fått jättemånga fina, bra berättelser av er. Det har vi pratat om tidigare flera gånger. Men det betyder verkligen någonting. Och när vi får de här från hjärtat historierna, hur eventuellt man kanske hjälpte med någon liten pusselbit eller vad, ni bara berättar vad ni har varit med om, så det värmer oss faktiskt, för då någonstans så är vi ju inne i det här tillsammans, vi som sitter här och ni som sitter och lyssnar. Men vi har ju några så här som vi har fått från några, så jag bara slänger ut en liten sån här, den här blir spännande att höra er, du Ove först här kanske. Det är flera som har undrat, säkert beroende på att vi har pratat om gått ut lite utanför ämnet. Och det kan man väl ta upp. Det tillhör väl kanske inte grundämnet, men Ove, vart står du politiskt? Har vi fått flera funderingar.
Oj, ja, jag kan väl börja med att säga så här. Av de alternativen vi har i vår svenska politiska fauna så är det ju så här att det finns en del att plocka från alla, kan jag säga. Men jag är definitivt mer höger än åt vänster och det har jag nog alltid varit. Så det är ju, så kan vi väl säga. Men vad det gäller partipolitiskt, så när jag ska rösta så står jag där och tittar som en fån, för att jag vet egentligen inte riktigt vad det är. För att jag brukar faktiskt gå in och
Doledoff.
Ja, men det blir liksom, visst, jag vet vad jag röstar på, absolut, men det är inte så himla lätt.
Jag kan ändå köpa det, för jag är lite likadan. Jag skulle summera mig själv ungefär lika där. Att jag är inte höger, men jag är mer höger än vänster.
Ja.
Jag är ganska center i mitt liksom helt. Sen vad det slutar med för parti, det är inte självklart. Jag har röstat olika. Men rent ur ett filosofiskt, eller vad ska vi kalla det, åsiktsplan, utan att anknyta det till något specifikt parti, så är det ju lite mer höger än vänster. Tror på individuell frihet och att var och en ska få göra sin grej.
För vi har ju pratat lite grann på sidan av podden så här, just om sakfrågor som berör oss som människor generellt egentligen. Och där har vi ju i alla fall till stora delar ganska mycket lika åsikter om vad man vill göra och inte vill göra, om man tycker saker ska behandlas och inte. Så, men tittar man då partipolitiskt, så har alla, det stämmer inte riktigt in på alla ställen heller, för att om man det är de här sakfrågorna som skiljer sig en hel del från de olika partierna, och en del då kan jag bara säga nej, det där ställer inte jag upp på, det passar inte mig. Så kan det vara på något ställe där man tycker att det här, det sympatiserar jag inte med i det stora hela, men ni har några sakfrågor som är väldigt bra. Och jag tycker det där är liksom generellt över alla politiska partier, att de har många sakfrågor som är skitbra. Och sen har de några saker som man undrar liksom, men vänta nu gick det väl fel när ni tänkte.
Ja.
Men det är jag där bara.
Precis.
Stefan då?
Ja, men jag, om jag ska säga vad jag tycker, jag har ju pendlat mellan, inte riktigt alla partier, men nästan från jag började rösta. Men jag väljer en väldigt tydlig linje att inte tillhöra något parti av flera anledningar. Därför jag tycker inte att det är så enkelt. Och du var inne på det med, du pratade, ni har ju pratat lite generellt hur det är och hur svårt det är. Jag tänker pressa er lite till. Jag vill höra lite mer. Men om jag ska spela lyssnare nu här. Men jag tycker att ena sidan är jag vänster, om man ska prata färdigt om vad jag är. Ja. Därför att jag tycker att det är viktigt för mig att alla har en chans. Jag vet, jag hade diskussioner med mina chefer bland mina första jobb när jag var, jag tror, runt 20, när jag hade muckat från lumpen. Och det här med att alla, jag bara insåg då att hur alla roller på ett företag är viktigt. Även städerskan. Och sen går man upp till, om man nu ser hierarkin lönemässigt och hur man normalt anser det, det har ju inget med människovärde att göra, men hur liksom hierarkin är på ett företag på något vänster. Det sitter en chef, sen sitter det underchefer, så sitter det de som har ansvar över några, och så sitter det jobbare och sitter städerska. Kanske man normalt, så man kanske tycker att en städerska är, men för mig tänkte jag att det alltså, de bästa personerna, noterar jag väldigt snabbt, är de som har vad man kallar för de sämsta eller de lägst betalda jobben. Mm. Det är inte alls säkert att cheferna är bästa. Ofta så var cheferna helt knepiga, det har vi varit inne på, att många chefer har ju narcissistiska drag. Sådär. Så jag liksom greppade rätt så snabbt att det är en kedja här som måste funka. Tar man bort en länk, tar man bort städerskan, hon får symbolisera de som kanske har de lägst betalda jobben där. Men så funkar inte ett företag. Och jag tänker att det är något viktigt med att kunna gå hem, oavsett vart man sitter i ett företag, på vilken post, och se att alla kan gå hem och köpa mat till sin familj. Alla kan planera för en helg och göra någonting, någon aktivitet. Någon kan göra någonting på sin semester utan att man sitter och är helt utan pengar. Och så där. Så, kort sagt, så jag är nog mer vänster egentligen. Mm. Men problemet är ju om man drar ett tvärlångt bort, där jag inte är kommunist, men om man drar vänstern jättelångt bort, så är det ju, har alla försök att liksom driva ett land med kommunistiskt tänk, med kommunistiskt styre, det har ju inte gått så bra. Det ballar ur. Därför att du kommer inte ifrån att det ska alltid sitta några och styra dem. Alla då människor som ska ha det lika, men de som styr den här gruppen, de har det ju inte lika, för de har ju privilegier. Och så. Alltså jag vet inte, det är så många baksidor med det, så att i praktiken så har det ju inte funkat så bra. Det måste man ju ta lärdom av. Aha, okej. Okay. Men vi måste ju fortfarande se till att alla har det bra. Så det blir lite mer kanske åt höger att det är marknaden som styr, men med rätt så tydlig kontroll, tycker jag, av staten. Mm. Alltså staten ska ju ha en jävla stor makt, men man måste ändå uppmuntra entreprenörer, bra entreprenörer, inte sådana som Bill Engman, för det tycker inte jag är en bra entreprenör. Han utarmar liksom det här systemet som vi har. Men alltså systemet till exempel i Sverige, där man, oavsett om man blir sjuk eller något annat händer, ett företag gör konkurs, eller det händer olika saker i ens liv. Man kanske får en släkting som är sin älskade, blir sjuk och man kan inte jobba som man vill. Man behöver här i Sverige inte flytta från sitt hem om det kanske går ett år, om det är någon, man är själv är sjuk eller sånt där, som i många andra länder. Det tycker jag är fruktansvärt bra. Den svenska modellen, som det har kallats, tycker jag är superbra. Och den är ju lite mer åt röda hållet, om man säger så. Den är lite mer vänstertänk. Så. Jag köper den, men jag tror på en kombo. Mm. Men när det handlar om tillhör ett parti, så jag har röstat väldigt olika. Jag försöker innan val försöker jag läsa vad de står för. Ja. Vad de har, möjligtvis man kommer ihåg, och man kan läsa vad de har drivit igenom. Och sen, jag skiter i personerna. Mm. För att det är så jävla lätt att tycka om någon lite mer än någon annan. Men det, man är ju så. Vissa alltså, tycker man är mer sympatisk.
Det är som jag sitter och kollar mycket liksom på sakfrågorna, går igenom olika. Så här. För sen är det ju så här att om man nu sitter och tvingas att rösta, då får man ju liksom för, okej, var är vi just nu? Och vad behöver Sverige, för, som jag tycker att Sverige behöver? Då får man väl gå det spåret. Och det är därför du, som du säger, det blir inte samma varje gång. För man är lite så här, så man väljer liksom det man känner för stunden lite grann. För jag är inte, har aldrig varit partipolitiskt. Så här, jag har ju hoppat lite grann, men jag har aldrig varit ute på vänsterflanken och flörtat. Det har jag aldrig varit, utan jag har mer legat liksom mitten och höger. Så.
Ja, men spännande. Men
jag kan hålla med. Alltså, så här, eller vad ska jag säga, hålla med? Jag känner också att jag är ganska mitten egentligen i mina samlade åsikter och grejer. För mina åsikter är väldigt splittrade. De i vissa sakfrågor, för det kommer ju till sakfrågor,
ja, det är det.
För mig, för det mesta. Och det tycker jag, det känns som att politiken är så i stort. Det handlar om en bunt sakfrågor. Och när man pratar sakfrågor så känner jag att i en del avseenden så är jag ganska vänster och i en del avseenden så är jag ganska höger. Mm. Så just det här med vart man ligger, det är, jag försöker inte vara gift till någon åsikt eller något parti eller någon någon så hopgruppering av åsikter och tankar, utan jag försöker tänka själv och vara min egen uppsättning av politiska idéer. Mm. Men som vi sa nyss här, jag tror ju personligen att demokratin är ett system som är gjort i mångt och mycket, eller om det är syftet eller om det är bara en bieffekt av hur det är strukturerat. Men en av egenskaperna med en demokrati är ju just det här att hitta balansen mellan höger och vänster. Mm. Vänstern vill ha jämlikhet i alla avseenden, alla ska vara lika, ingen ska ha mer än någon annan, vi är alla lika. Högern, de vill ha mer hierarkier. Han är högst upp, han är längst ner, han är mäktig, han är inte mäktig, vi står alla för oss själva och man får göra det bästa av det man har och sen så får alla klara sig själva. Men att det känns som att biprodukten, det jag vill komma till är att de här balanserar ut varandra. Det blir att de som är framgångsrika och kompetenta, de ska inte kunna bli tyranner i ett väldigt, väldigt högerliberalistiskt system, och de ska ändå inte straffas så mycket som de skulle göra om allt ska tas ifrån dem och delas ut lika till hela. Så det hittar den här balansen. Det stoppar högern från att bli tyrannisk och vänstern från att bli detsamma egentligen.
Motvikter.
Ja, exakt.
Ja, men det är ju det här som gör att det är så svårt med politik överhuvudtaget. Det är ju det här, i slutändan så är det sakfrågor och det är ju så splittrat i det där, alltså vad det gäller vilka partitillhörigheter de har och alltihopa, vad de tycker och tänker i olika sakfrågor. Det är ju det som gör att jag kan inte säga att jag står någonstans. Jag är humanitär, ja. Så.
Mm. Att vara för liv, det tycker jag. Det är en term som är lite, vad ska man säga, copyrightad av abortrörelsen. Mm. Om man är det ena eller det andra. Men om man slår ut den termen på hela spektrat, så är det, jag känner att jag drar mig till det jag upplever skulle vara bäst för samtliga. Det som skulle bidra till att så många som möjligt kan ha det så bra som möjligt.
Mm. Ja, intressant.
Problemet med båda sidorna, det blir ju att det här vi har pratat om, nazistiska personligheter, det är ju att nästan alla, vi har ju suttit och pratat om det och vi har pratat om det utanför podden med, och man kan notera väldigt mycket, nästan alla människor påverkas när det kommer in en viss mängd av makt eller pengar, som de har förklarat om Bill Engman till exempel. Han var bra, men när han började tjäna de här enorma pengarna, någonting hände. Mm. Alltså det är flera som har sagt, de känner ju inte igen han.
Nej, det blir
och det händer alltså med människor. Alltså människor blir penninggalna. Jag vet inte vad det är för någonting. För mig är det ett mysterium att se. Man kan se det väldigt, väldigt tydligt. När människor börjar få väldigt mycket makt. Eller någon som blir känd också kan hända. Det är inte riktigt lika tydligt tycker jag bland artister.
Jag såg en rätt intressant grej på, det var, de pratade med, det finns, det går en serie nu som heter Din personlighet, tror jag den heter. Och han
läkaren, Anders.
Anders, precis. Han pratade då med en kille som hade vunnit stora pengar på lotteri. Vad det var för lotteri, det vet jag inte, men jag misstänker att det var miljonlotteriet, men det spelar ingen roll. Han hade i alla fall, han sa det, ja, man fattar inte först pengarna satt på kontot. Och då blev han som förbytt. Och nu så här lite efterhand då, så menar jag på det att han hade ju blivit helt odräglig alltihop, och han hade ju tappat vänner på vägen, och han skämdes ju verkligen för sitt beteende som han hade blivit. Han hade blivit fartblind utav det här.
Han hade gjort om alla pengarna.
Det hade han förmodligen gjort. Så var väl därför han satt där och tyckte synd om sig själv kanske. Men just det att han kom till en insikt om att han hade varit ett stort svin helt enkelt. Och han erkände det för sig själv också, att det var ju inte bra. Men det är ju lite du är inne på, att makt och pengar kan få folk att bli helt som förbytta.
Och det är därför det behöver regleras på något sätt. Men som sagt, det är väl därför den här, om man drar det,
ja,
det
den vänster här
så långt, precis, ända längst ut man kan, så sitter en liten grupp som då ska styra den här massan människor. Och då blir ju de maktgalna och blir helt tokiga och tror att de kan göra vad de vill och har ihjäl människor som bryter mot lagarna, men de själva, ja, och så vidare. Men alltså det funkar inte. Och släpper du marknaden fri helt åt höger, ja, då kommer det gå åt helvete och då kommer du få klassskillnader så att vi aldrig har sett dess like. Ja. Där vi kanske är lite på
det. Det är stora,
det är
stora många
det är
frågor.
Det är, svårt. Det är alldeles för svårt på er som har undrat lite grann. Det är stora, svåra frågor. Och vi försöker att bara klura ut. Man får bena upp det i behov när man kan och när det behövs.
Precis.
Sen har vi fått funderingar kring Pierre. Det är flera som har tagit upp det. Den gode Pierre, vilket han var. Med stora hjärtat, vilket han hade trots hans förflutet lite grann. Men han, det som hände, det har fått till mig, det är att det här med att han dog under oklara omständigheter.
Mm.
Och vad jag menar med det lite grann, minst två som har sagt det. Och då, så här var det ju med Pierre. Han jobbade ju åt Bill Engman, tror jag, från 14-15 någonting under ett antal år.
Och han tror du att det var den tidsramen eller tror du att han jobbade för dem?
När han började jobba åt växtenheten.
Okay, men du är inte helt säker på året. Men
nej, jag vet inte när han började. Jag började jobba med Bill.
Han jobbade definitivt för Bill.
Alltså. Ja, men det jobbar han. Han jobbar ju för Bill Engman på växtenheten. Och jag började jobba med Bill i sommaren 16. Och då jobbade Pierre där, vill jag minnas, redan. Och sen hur långt innan han jobbade vet jag inte. Men han var en av verkligen klipporna på växtenheten. Jag skulle påstå att han var den bästa där. Han kunde ha hand om vilken klient som helst. Mm. Det var inga problem. Han löste det svinbra. Jag fick flera feedback liksom under vägen när jag körde guldkornet där tillsammans med Eva och Bill. Men det som hände med honom, det var ju att han jobbade ju kvar på växtenheten. Jag körde guldkornet med Eva och sen med Bill, som ni vet.
Yep.
Och sen så, av någon konstig anledning, så särar vi på oss. Har ni hört talas om det? Men det vet ni alla, ni som har lyssnat på podden. Så, och då jobbade han kvar hos Bill. Och sen så vet ni vad som hände. Bill kommer till honom och vill ha en lunch separat bara med honom själv. Och då ber han Pierre anlita torpeder som ska ta hand om mig och göra slut på mig. Och det här, och det gjorde han ju också. Och det här höll ju på. Och jag visste ju inte någonting om det här då. Och det här var alltså då 17-18. Men sen när Pierre slutade på växtenheten, vilket jag tror var 19, då har ju jag vet inte, Pierre visste ju inte själv riktigt vart det hade tagit vägen det här med torpederna, men då ringde ju han upp mig, berättar alltihopa det här, därför att han ville att jag ska veta för min säkerhets skull och min familjs skull, vilket var förbannat jävla rakryggat. Jag tycker det var så jävla bra så inte klokt att han gjorde det, våga lämna ut sig själv också. Och nu är han ju borta och han gav ju mig tillåtelse att berätta allting, precis allting han har berättat, så det är därför jag kan berätta om det här nu i podden. Så jag känner att jag har hans stöd i det här, därför han var jättetydlig med det. Men och det som händer här, det är att Pierre driver då ett eget hem när han har slutat hos växtenheten. Och han vart ju osams med Bill till slut, som många blir, som inte dansar efter Bills pipa. En parentes nu, jag pratar ju om Bill lite, kanske tycker ni bara, ja, men, i vilket läge ni än är någonstans, lite inte raljerande, men alltså, det här är Bill och det här är vad folk har sagt, det här är vad till exempel Pierre sa till mig också. Han berättade ju, vi hade diskussioner om Bill och så jag överdriver liksom inte bilden av honom som många har, men i alla fall sen så gick det ju ett tag. Pierre jobbade på i Laxå med hemmet där och var jävligt bra, han var ju svinduktig. Och sen tror jag att det var så här, han hade ju jag vet inte hur det kom sig, men han hade någon medicin som gjorde att han var lite trött, om man uttrycker mig så. Jag vet ingenting annat, men och då kunde han ringa någon kväll ibland och jag hörde på honom att han hade tagit den här, om det var någon lugnande som han såg på. Jag tycker inte jag avslöjar honom utan sådär, utan det är personligt, men så var det. Och då när man tar en viss lugnande medicin på kvällen, han antagligen behövde han, gick inte in i grunden och berätta precis varför, men så en kväll när han ringer i alla fall, och då har jag ju talat om det här med torpederna kanske något år tidigare för mig, så det visste jag ju om och sådär, då berättar han för mig lite sådär lite trött av medicinen, att nu har minsann ringt runt till och det här tyckte han var kul. Han tyckte det var kul att jag liksom anmälde, stämde Bill och Eva, framförallt Bill då, för att han hade lurat mig. Pierre köpte ju alltihop, han hade ju hört pratet bakom ryggen också.
Ja.
När Pierre jobbade hos Bill så hade han ju hört Bill prata om mig och vad som Bills bild av mig, så jag fick ju lite info honom. Och det här ringer han och säger till Bill, han ringer upp Bill först, han ringer upp Peder, han ringer upp Malena och säger att nu jävla får ni, för jag säger att jag kommer inte ta undan någonting, jag kommer berätta allting om dem, jag kommer att berätta om olagligheterna de håller på med, den här miljonsvinden som de faktiskt till facto håller på med. Och som vi har berättat i förra podden, vi sa att ha tålamod för Guds skull. Men och efter det, och där också berättar Pierre, om ni hänger med nu, för Bill att han, om inte annat så förstår ju Bill att Pierre har pratat med mig. Tänk er nu att Bill har ju anlitat Pierre för att alltså, att fixa torpeder, vilket han gjorde. Och nu får Bill reda på att Pierre har pratat med mig. Vad tror ni händer med Bill då? Skulle jag vara Bill så skulle jag bli minst sagt lite orolig. Han förstår ju att jag vet om att Bill har frågat och bett Pierre fixa torpeder. Och vad gör Bill då? Inte vet jag. Jag har inte en aning. Jag vet inte än så länge. Men om någon vet någonting mer om det här så får ni jättegärna höra av er. Men det som händer rätt så kort efter det här, att då Pierre har ringt mig och berättat att han tidigare samma kväll har ringt runt till Bill, Peder och Malena och sagt att nu jävlar får ni passa er, för det kommer att komma och Stefan kommer göra så här och så här. Strax efter det, inte så långt efter, plötsligt så går ju Pierre bort. Han somnar in. Han hade, vad jag förstått, jag har inte läst exakt rapporten från när de beskriver hur han såg ut och när han dog, men han hade blåmärken och grejer. Det var lite så här, tveksamheter kring hur de skulle se på det här, om de skulle se det som något misstänkt brott eller inte. Men det var oklara omständigheter kring att han gick bort. Och jag säger ingenting här nu för att vara tydlig. Jag anklagar ingen, för att vara extremt tydlig. Men det finns tveksamheter kring det här. Och det finns tankar kring hur... För jag träffade honom bara några veckor innan han gick bort, Pierre. Och han har varit i sin bästa form som jag har sett honom hela tiden. Jag har ju träffat honom under ett... över tid, över liksom ett antal år, ända från 2016. Men det här var den bästa form jag sett. Han tränade, han såg ut och må jättebra. Så för mig kom det som en fullständig jävla chock när jag fick reda på att han hade gått bort. Och det var väldigt oklara omständigheter. Han hade alltså somnat hemma. Eller det har hänt någonting när han har legat hemma och sovit. Och vad som har hänt, det vet inte jag. Det är det jag menar med oklara omständigheter. Sen kan inte jag säga någonting, för jag vet ingenting mer. Men är det någon som vet någonting, har hört någonting, så får ni jättegärna höra av er. Det uppmanar jag verkligen, för det är Pierre värd. För det var en av de absolut bästa killar jag någonsin har träffat. Och det menar jag verkligen. Så det är vad jag menar när jag säger att det finns lite oklara omständigheter kring Pierre. Då förstår ni allihopa.
Så det är mycket möjligt naturliga orsaker.
Absolut.
Det kan vara att han... Ja,
någonting hände med kroppen, vilket det kan göra. Absolut. Men det känns... Det var en hel del som hände runt omkring. Och därför tycker jag att omständigheterna är i alla fall värda att nämnas. Är ni med?
Ja, och du har ju tagit upp förut och sagt det några gånger att det var oklara omständigheter kring hans död. Men det är ju mera vad polisen har... uttryckt som att det är oklart.
Ja, precis. Nej, men de vet
ju
inget mer.
Det är ju polisen.
Ja, och de vet inget mer än vad det är. Sen som sagt, vi behöver inte dra det längre än så. Ni som har lyssnat på hela podden vet också mina tankar kring det här lite grann. Man får vara ödmjuk till, och jag är jävligt försiktig att prata om det jag inte känner till, men däremot kan jag vara jävligt tydlig med det jag vet. Och sen kan jag säga att man kan ha sina tankar om saker och ting. Sen nästa punkt är att Janne har från flera håll, han var ju med i en podd här och berättade modigt om sin jävligt jobbiga historia över väldigt lång tid.
Ja, det var...
Och han, vi tycker alla vi som sitter här, vi tre, det var jävligt modigt av honom. Jävla extremt modigt att sitta och prata. Han har fått beröm från flera håll. Och jag pratade med Janne. Och till 99% så har vi Janne tillbaka här inom podd snart framöver. Så ni vet det, ni som lyssnar. Sen har vi fått feedback på den här podden där vi pratade om anhörig till en narcissist.
Just det.
I det fallet var det väl en
svägerska,
precis, som var narcissist. Och då han bekymrad om hur de kunde göra. Och det kommer lite mer, för om ni, det var ju ett familjeband hur det kan vara, men man kan ju ha ett barn som är narcissist.
En förälder.
Ja, man kan ha förälder som narcissist. Du kan
arbetskollega.
Ha en arbetskollega. Så vi kommer att troligtvis involvera Helena en del, och men vi kommer ta upp flera scenarier där vi köttar på oss lite grann innan och sen så tar vi upp det där vi kan försöka ge lite råd, för ni är flera som har ringt och sagt att det var skönt att få lite tankar kring det, för det är svårt. Mm. Alltså det är super super svårt. Sen har vi en konkret grej. Kanske du kan hjälpa Ove eller ni båda. Det är flera som har lånat ut pengar till narcissister.
Just det.
Det kan vi ju bara säga. Ja, det liksom tillhör begreppet narcissist. Och liksom vad gör man? Men de har efterlyst lite tankar kring det.
Det är ju så här att jag har ju sett det här runt omkring mig. Narcissister som har både lånat pengar eller manipulerat så att de har fått någon som har betalt åt dem, eller lurat dem på pengar. Det finns lite olika varianter, men det är i alla fall en förflyttning av likvida medel från ett konto till ett annat, så kan man väl säga. Och sen så vill inte den här personen, eller försöker åtminstone undvika att betala tillbaka och drar ut på det. Och de har alltid bortförklaringar. Den ena historien är mer fantastisk än den andra. Och jag hörde faktiskt en sån historia senast idag på förmiddagen. Så hörde jag en historia om en person som har förskingrat bort pengar. Och ja, jag ska inte gå in på, jag berättade för er innan om hur jävla otroligt, och att de ens gick på det. Det finns liksom inte, det är ju orimligt.
Kan du ta exemplet utan att nämna någon annan?
Ja.
Det var helt,
det var en person som hade handhöll pengar åt
en liten grupp
ja, personer, och hävdar att han har tvättat kläder och pengarna var i kläderna. Det var, nu rör sig om ganska stora belopp med pengar. Och han hade hängt upp dem på tork för att de var ju blöta på en tvättlina, och sen var det någon som hade stulit dem utomhus på tvättlinan. Ni hör ju själva. Vem går ens på det? Det går inte.
Hundarna checkar upp läxan.
Ja, lite så. Bokföringen.
Mm. Ja, exakt, just det.
Ja, det är liksom de här.
Inbrott och bara bokföringen varit stulen.
Mm. Det är också
hört.
Ja, det är också helt orimligt. Varför tar man ens en bokföring för? Ja, välkommen att ta mitt liksom.
Ja, men det man kan säga om pengar, det är ju att narcissister är ju de är ju pengagalna, alltså de är verkligen det. Och det tycker jag, speciellt de här som vi kallar för högrankade narcissisterna, alltså pengar är så viktigt för dem så att de gör vad som helst. Och det kan bli vilka jävla historier som helst. Så har du lånat ut pengar, vilket var det frågan var egentligen här, så det du absolut inte ska göra, tänker jag, det är att ställa dem mot väggen och göra rosans. För då kommer de kalla dig idiot, och sen får de en anledning till att inte prata med dig. Mm. För att du har sagt något dumt till dem, tycker de. Och då slipper de att betala, tycker de. Och då är det ditt fel, plötsligt. Då skjuter de över. Så ett råd är att vara jävligt lugn och sansa bara. Och fortsätt att prata. Men du, hur ska vi titta på det här? Hur ska vi... Alltså fortsätt att ha tålamod. Och ställ dem inte mot väggen, för guds skull.
Ja, vi kan ju ta ett exempel. En narcissistisk person har en stor innestående skuld hos kronofogden. Men lyckas övertala en person att låna pengar, stort belopp, att betala den här skulden. Sen så säger de tack och hej. Då sitter du, den här personen som har lånat pengar för att betala det här. Den personen står ju på lånet. Den här narcissistiska personligheten har ju ingenting med lånet att göra. Den har ju helt med gott ord lånat pengar av dig. För att du ska, liksom, du tror ju på den här personens ord att du ska få tillbaka det. Du är bara en mellanhand och hjälper den här personen. Men de kan ju skita fullständigt i att betala. Därför att de har inga som helst juridiska band till det här lånet. Det enda som är, det är att det här muntliga överenskommelsen att jo, men jag lovar att betala tillbaka.
Dum sits att sätta sig.
Ja, mycket. Och framförallt om man inte har några papper skrivna eller någonting. Det här har hänt så många gånger. Jag vet flera exempel. Jag tar det här, alltså jag säger det här på riktigt. Alltså för jag vet att det har hänt flera tillfällen. Och det är inte bara för kronofogde, utan det har varit lånat till en resa, en bil. Så att ja, de finns.
Och pengarna och så sist, det är ett jävligt lurigt ämne, men som sagt, det du kan göra om du till exempel träffar någon eller om du har någon skuld, har du redan lånat ut till en narcissist och inte har det skrivet på ett tydligt kontrakt liksom, det lån, det ska betalas då och då, då är du skyddad. Lämna inte ifrån dig, utan då har du det, och så kan du, och det vet narcissisten om, men många gånger så tycker man inte att man behöver skriva något papper, utan man kör muntligt, och då är det svårt.
Men vad då, litar du inte på mig? Nej, ja, men va? Litar du inte på mig?
Ja.
Och sen kommer alla dessa snickesnacka grejerna och det är klart till slut så säger du jo, klart jag litar på dig. Ja, då så. Behöver vi inte skriva något. Ni som känner igen de här orden och har lånat ut pengar, ni vet hur jävla dum man känner sig efteråt. Nu har jag aldrig lånat ut så, men jag kan tänka mig, eller jag vet de personer som har lånat ut, som jag känner personligen, som känner sig rätt dumma i efterhand.
Ni är faktiskt ett gäng som har hört av sen ni startar podden som har lånat ut pengar på olika sätt. Och en del är väldigt mycket. Vi pratar många hundratusen, till och med miljonbelopp.
Ja.
Sen kanske jag är värst, jag vet inte. Det är ju inte bara ett rent lån, men det är ju ett värde. Men så säga, pengar och narcissister, det är liksom, det hör ihop på ett jävligt otäckt sätt. Det är svårt att hantera. Men
då är det ju den här lilla flaggan då, att börjar man då ge sig lag med en person som är narcissist och har ett förhållande framför allt, så kan det vara bra att ta med sig den här informationen och börja blanda in pengar. Men å andra sidan så kanske det känns onödigt att säga det, därför att det är inte säkert att du kommer komma ihåg det den dagen du står där med en narcissist framför dig som du älskar mer än livet självt. Det är klart att du går på det. De snackar ikull dig direkt om du inte är tillräckligt informerad innan om vad det är en narcissist och vad blir konsekvenserna av det. Det är därför vi har pratat om det här så mycket. Därför att du ska kunna veta vad du behöver passa dig för.
Och sen ha alltid liksom koll. Vad ska man se för signaler då? Jo, men alltså, är personen som du träffar, om vi pratar en partner nu, väldigt väldigt noga med summor så där. Alltså speciellt åt den personens håll och så där. Då kan du ju ana att det finns en liten varningsflagga som ska gå upp. För då kommer det vara, sen kanske du är generös. Ja, men det gör ingenting, och det tar de så gladligen emot.
Ja,
men är det något åt andra hållet, så kan det vara, finns inget 100% i det här, men hur du ska försöka ana det. Men var försiktig när det bara kom upp i summer. Vi hade ju Katarina som talade om här hur hon faktiskt lyckades få tillbaka. Det var några tusen det handlade om för henne där. Men ändå, de har ofta strul med pengar, eller strul med pengar. De har en konstig bild av pengar har de, och de är fixerade av det. Eva berättade här hur hon skulle lyckas. Vad? Det spelar ingen roll. Hon skulle lyckas och bli framgångsrik och tjäna pengar. Det var hennes dröm. Och det är en narcissistdröm, för då får de makt. Då får de att säga till om nu har hon makt, pengar. Eva, så hon kan till viss del i alla fall. Jag får så inte komma i fatt bill. Men sådär, men det är väl tveksamt om hon gör det. Men hur som helst, pengar är viktigt för dem. Så ja, som sagt, var försiktig och låna inte ut pengar. Det är vad man kan säga, låna inte ut pengar. Gör ni det, ta det som princip bara. Skriv ett litet papper. Och man tycker, men det som du säger Ove, är man kär i någon, då gör man ju inte det. Så det är svårt.
Men litar du inte på mig?
Eller låna inte ut mer pengar än att du kan se dem förlorade. Så kan du säga. Om du känner att det här är inte 100, låna inte ut mer än att du kan förlora dem och säga att det här kan gå åt pipan. Låna inte ut, teckna inte huset och gör allt möjligt tok. Och skriv inte över dina tillgångar som jag gjorde. Det är inte att rekommendera.
Nej.
Så skippa det. Och sen lite uppdateringar kring Eva och Bill har ni efterlyst. Och vi får en del. Men det är så här, vi återigen, vi vill ju inte vara någon som... Det kan bli för snaskigt ibland och så där, också mycket privat, och vi sparar det lite grann så där. Men, och vi är jätteglada att ni hör av er, ni kan prata om vad ni vill, men som sagt, det man kan säga är att jag har forskat lite grann sen förra podden om det överhuvudtaget pågår någonting kring Bill Engman och hans ekonomiska varianter han gör. Och en person som jag har pratat med, Hur den här personen fungerar på det, jag fick inte detaljerna, men tydligen så är det någon myndighet för inte så länge sedan som på något sätt har efterlyst, hade ringt och frågat något av hans företag vart Bill Engman var någonstans. Så att på något sätt är han på något sätt har de letat och försökt få klart för sig på något sätt. Hur, det låter lite konstigt, oh, tyckte jag när han sa det. Men,
ja, ja, ja.
Men det är tydligen så att det på något sätt förekommer någon slags verksamhet att försöka och, och det var en myndighet, det var inte någon privatperson. Så det är inte okay. Då någon konstig person som ska leta efter honom. Så man får väl utgå ifrån att det kommer att hända saker. Jag kan inte tänka mig något annat.
Nej.
Så ett litet, jag har en liten, så här, liten shoutout. Alla ni som jobbar tillsammans med Bill Engman, och då menar jag alla.
Mm.
Ni som jobbar på växa-enheten allihopa, Peder Dam och Malena Hörberg känner ju till. Ni... Mm. Ni, jag vet ju hur ni funkar, så det här kanske inte direkt rör er, men alla ni andra, Morgan, Hanna, Kalle, Malin, Jessica, Maria, Therese, David, Emily, Mikael, ni vet vilka ni är, ni som jobbar på, säg inte att vi inte liksom flaggar för det här.
Nej.
Kom inte och säg det här, för det har vi gjort det tydligt och väl.
Ja.
Jag kan inte se något annat enligt min bedömning. Det är ju bara min bedömning. Mm. Än att det kommer att bli en granskning. Hur hård och hur omfattande den blir, det kan ingen veta förrän den slår till. För det, man får ingen information. Jag har ju pratat med Ekobrottsmyndigheten.
Mm.
Men jag förstår att de jobbar, har jobbat och jobbar fortfarande, vad jag kan se, med en stor utredning. Och sen vad den slutar i, det är ingen som vet. Jag vet att Bill har försökt på alla möjliga sätt att täcka upp sånt som vi har avslöjat i podden.
Mm.
Bland annat har han ju gått in och blivit delägare i Mattskog och fritid. Det är ju ett bra tag sedan nu. Men efter podden startade han, fick vi berätta det här om Johan. Hur Bill har hämtat ut skotrar och allt möjligt. Snöskotrar. Och det vet ni alla, ni som lyssnar på podden, hur det har gått till. Men där har han gått in. Och, typ sådana åtgärder har han gjort på alla möjliga sätt. För att se till att han blir skyddad i en eventuell granskning. Men grejen är att om du går in och ändrar något i någon bokföring, som jag har sagt, du ger tips till Ekobrottsmyndigheten tidigare, kan jag upprepa det. Gå in i Mats Skogs och fritids bokföring och så tittar ni på alla de fordon som de har köpt in, vart alla de har tagit vägen någonstans.
Mm.
Och så ber ni att titta på den redovisningen. Och om det är någon ändring gjord, ja, men då ser man ju att det är en ändring gjord i bokföringen.
Just.
För man kan inte ändra en grundbokföring. Eller ja, det kan man ju. Man får ju inte, men man kan göra det. Men hela den snurren, den är så omfattande, så det tycker jag, det har jag sagt tidigare till dem och det vet de. Och det har de säkert gått in och kikat på, för en del av fordonen, de flesta är ju inte registrerade, men en del är ju det. Så som sagt, bara så här, säg inte att vi inte har pratat om det här. Jag skulle, alla ni som jobbar med Bill Engman, alltså försök att ha en liksom en reservplan vad ni ska göra.
Mm.
För som sagt, i bästa fall för er, om det nu är bästa fall, då händer ingenting. Men i sämsta fall så kan det bli rätt så dramatiskt. Ha det i åtanke. För Bill är enligt mitt sätt att se en spillevink. Som då, om det var jag och Leva som skrev det i något sms. För det är han verkligen, på allvar. Och han är jävligt otäck också. Och varför, det har jag berättat i podden. Mm. Och han kommer inte. Han ser till att lägga ut all skuld på alla andra. Som han gjorde med oss när han skickade över pengar. Och liksom fick Eva att skriva massa jävla falska fakturor och grejer. Och det ligger också hos Ekobrottsmyndigheten. Så de har en hel del bevis på vad han har gjort.
Ja, just det.
Som en del i den här utredningen. Det kan jag väl bara ge lite igen som update nu i alla fall.
Ja. Mm. Spännande.
Så, har vi något annat idag, grabbar? Så där som
nej, jag,
måste
jag
prata
har
om.
Ingenting som jag kan tillföra på det där i alla fall idag.
Jag känner väl att jag sitter i samma båt där. Jag har... inget matnyttigt och
nej, för jag satt och funderade på, för man pratar ju också med folk, även de som inte hör av sig via liksom via sociala medier och så vidare, så finns det personer man pratar med. Och det jag skulle kunna tillföra och avrunda med, det är ju att jag just nu så har jag kontakt med en person som sitter i en, alltså i en orkan av grejer just nu. Jag har pratat om det här. Det är en tjej. Hon har en man i sitt liv som har ställt till en jävla massa förtret. Och just för tillfället så pågår det en massa saker som rättegångar och annat sånt där tjafs runt om. Så hon vill inte komma hit som gäst än. Men hon har en, alltså en historia som är nästan i nivå med din, Stefan. Som vi kommer,
det säger ju en del.
Ja, kanske inte riktigt i samma ekonomi. Men det är ju samma idioti, så kan man väl säga. Så det är väl också en sån här grej, men det är ju vad jag fått utifrån. Och jag vet att hon lyssnar på den här podden lite av och till också. För hon är ju, det är klart att det här är intressant för henne. Och hon vet ju att hon ska vara medverka vid något tillfälle längre fram. Och så det ser jag fram emot. Men jag har lagt bollen hos henne. Säg till när du är redo. Så då säger hon till. Och då kommer det. Och så det kan vi se fram emot. Mm.
Och sen en sista sån där, som jag påminner sig, jag brukar ta upp det här emellanåt, att sitter du och lyssnar på det här, vi har ju väldigt många lyssnare nu runt om i Sverige, vilket är superkul förstås, men det blir någon slags betalning för det man gör, för vi sitter ju och jobbar med podden här och lagt ner en hel del tid, och det är jätteroligt att ni lyssnar och vi får så mycket feedback som vi får. Men har du någonting som du känner gällande Eva Stark eller Bill Engman eller någon annan i deras närhet, så där som kan påverka? För jag lyssnar på en kille, jag kan ge ett tips om ni vill lyssna på någon som peppar upp en sån här livscoach, vad kallas det, som står och pratar, och men alltså, du vet hur man kan vinkla, alltså, en sak är ju säker, det är att våra tankar styr ju väldigt mycket hur vi mår och hur vi lyckas med det vi ska företa oss och sådär. Kille som heter Tony Robbins, en amerikan som har jobbat jättelänge med det här. Han säger, jag vet inte vilken grader han använder, men jag har hört han till exempel säga att om säg att du börjar på noll, nu ska jag göra någonting själv, du jobbar med dig själv, du gör mot något mål, och så jobbar du upp och du presterar, och sen kanske du, när du når 10,0, då plötsligt, då öppnas hela ridån upp till någonting där du går in, och då kan du börja njuta, och då har du lyckats med allt det du har kämpat för, och när du kämpar så klättrar du uppåt. Och han brukar säga att många kämpar kanske i åratal, och de är på 9,7 och sen 9,8 och sen är de nästan färdiga att ge upp, och så säger de, nej men fan, jag provar nästan allting, ja, men nu provar jag det här som sista, och så gör de ett så här halvhjärtat sista försök. Och kanske de får lite till, så de är på 9,9. Och då säger jag, nej, nu har jag fan fått nog av det här. Och då kanske det har föregått av att du ser andra håller på med samma sak. De har lyckats, de lever gott på det. Vad du nu ska lyckas med, om du är artist eller företagare eller vad det är för någonting. Och då ger de upp. Mm. Och det de inte vet då, det är att du ett enda litet steg från att det klipper till. Och ridån dras upp, eller det är hur man nu vill. Och det öppnas, och du är där du har företagit dig. Och det är väldigt många som kämpar väldigt mycket med allt möjligt mellan himmel och jord. Och som vi kämpar med här. För att, det är klart att vi har mål med den här podden. Och för att väva in det här resonemanget i podden, så jag efterlyser än en gång sådär, någon som har riktigt bra information om något av det vi har pratat om. Olagligheterna Bill håller på med, som jag anser Bill håller på med, eller någonting annat runt det här som kan riktigt, riktigt ruska om. Mm. För det är det lilla som kan liksom räcka och behövas. För ni ser, ni är flera personer runt omkring Bill Engman till exempel, som har massa information. Och det räcker att en enda av er ringer in. Förtroligt såklart. Kommer aldrig avslöja någonting. Oavsett hur bedrövligt och illa det är informationen. Utan det kan räcka. Så tänk på att det lilla som du vet, det kanske är den lilla pusselbiten som gör att vi kan lägga ihop ett annat. För vi har olika pussel, vi har olika information som säger en del saker. Men vi vågar liksom inte riktigt, eller vågar gör väl kanske, men vi väljer att inte gå ut med det. Det är inte lämpligt, därför att vi kan inte riktigt så där känna att det här stämmer. Så vi kanske behöver den lilla pusselbiten. Mm. Och du kan vara den, så var inte rädd för att höra av dig. Och även fast du hör av dig via mail eller Messenger eller på Facebook eller sånt där, och vi ser ditt namn, så kommer vi fortfarande vara helt diskret. 100%.
Vi
behöver inte tveka på.
Vi har inte lämnat ut en enda person. De som har kontaktat oss, de har antingen själva medverkat, eller så har de... Ja, det är väl ingen vi har nämnt vid namn överhuvudtaget, så, utan det är ju bara de som har varit här som då via våra kanaler har tagit kontakt med oss, och då vi har kommit fram till att de har varit erbjudit dem att vara gäster.
Ja, men så det kan ni vara 100% säkra på. Inte 99,9 utan 100. Vi är superdiskret, och det Det är, alltså vill man få någon förändring på någonting, jag pratar ju om politisk tillhörighet här, vad man vill ha, jag, och det tycker vi alla om, det har vi pratat om, det vet att ni också tycker det här måste, det är rätt trevligt att se att andra människor runt omkring en har anständigt bra också på någon nivå. Alltså det är viktigt att det finns en anständigt hög lägsta nivå. Det är kul att se, det är givande och det är tryggt och det är bra och det är sunt att se sina grannar ha det anständigt bra allihopa. Det är verkligen det. Och det här med att ska vi då förändra någonting om man ser något som är dåligt, vilket jag tycker att växtenheten står för något extremt dåligt. Titta på deras siffror. Alltså de gör ju 10-15 miljoner i vinst varje år. Mm. Alltså det är pengar som ska gå till hjälp för fan. Det ska ju gå till de som verkligen behöver hjälpen. Och hela den penningsnurren som är, och då vet vi vad som händer förutom den här vinsten också. Och ska man då åstadkomma någon förändring, ja, men då måste man göra någonting åt det. Ja. Och det där jag uppmanar er, har ni någon information, ge den till oss så frontar vi det här. Mm. Och det, liksom, det kommer vi göra på det sättet som vi kommer överens om. Ha. Ett litet slutord där.
Ett slutord. Mm. Bra.
Ska vi rappa ihop det här lite, tycker ni grabbar? Eller?
Det gör vi väl.
Så kan vi tisa lite med, vi sitter nu och förbereder nästa avsnitt. Just det. Med det blir lite inspelningar som vi kommer att spela upp och lite. Det kommer bli intressant. Mm. Det kan vi lova.
Yep.
Sköt om er allihopa så syns om en vecka igen.
Det gör vi. Ha det.
Hej då.
Hej. Hej då.